Vi befinner oss i Hebreerbrevets näst sista kapitel, kapitel 12, som är så uppmuntrande. Och vi märker Hebreerbrevets konsekventa upplägg. Det är som en enda lång predikan med information, uppmaningar och tröst, information, förmaningar och tröst. Så typiskt för profetian, den är till uppbyggelse, uppmuntran, förmaning och tröst. Hebreerbrevet 12, och vi ska ägna oss åt verserna 12 till 29. Jag läser inte hela textavsnittet som en textmassa, för det är brottstycken kan man säga som alla ingår under rubriken uppmuntran. Så jag börjar egentligen med att läsa vers 12 där det står så här: styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den haltande foten inte går ur led utan istället blir frisk. Ja, vi har det här därför. Det har ju funnits med hela tiden. Håll blicken fäst vid Jesus. Därför att vi måste undfly synden som hårt snärjer oss. Och nu fortsätter det här. Därför. Motivationen till varför vi ska styrka kraftlösa händer och svaga knän. Det är för att vi ska kunna uthålligt vinna seger i det livslopp vi har framför oss. Varje gång ordet därför dyker upp i de apostoliska breven så är det viktigt för oss att koppla tillbaka till det som tidigare sagt. Det är de så kallade berömda därfören i Nya Testamentet. Och som vi har sagt många gånger, det är alltså kopplingsordet mellan det Gud gör och vad som därför gjorts möjligt för oss att göra. Utan varför så blir det här inget därför. För att Gud har gjort sitt, så därför kan vi ta uppmaningarna på allvar. Om man vill ha de där riktiga orden så är alltså indikativ och imperativ. Fakta och uppmaning. Hela det tidigare avsnittet har ju handlat om fostran. Om hur Gud kan använda lidande och svaghet. Trots att det inte kommer direkt från honom utan från andra hands orsaker. Men han kan använda det för att ge oss av sin helighet och frid och forma oss efter sin rättfärdighet, läste vi i vers 10 och vers 11. Vi ska alltså inte lägga sten på börda för de som lever i svårigheter, utan tvärtom styrka och uppmuntra varandra och oss själva så att loppet blir lättare att löpa. Haltandet som vi ska avstyra med sån uppmuntran står ofta i Bibeln för att leva med en fot i världen och en i Guds rike. Alltså att kompromissa med sånt som Guds ande dömer. Från allt detta kan man botas genom uppmuntran. Fjällstedt skriver så här i sin kommentar: Till sådant helande, till befrielse från världsligt sinne och så vidare är också fostran ett verksamt redskap i Herrens hand. Så att det här med att den haltande foten, den vacklande foten inte ska gå ur led. Det handlar om att Gud genom fostran vill göra oss till hela människor som inte lever kluvna liv. Det här är oerhört viktigt. Så styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Och det här med att halta på bägge sidor, det kan vi hitta i första kungaboken 18 och 21. Där det står så här: Elia trädde fram för allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom, men om det är Baal så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Så vad vi behöver göra för att vinna seger och kunna vara uthålliga är att inte halta på båda sidor, utan vara konsekventa gudsmänniskor i allt vi tänker, i allt vi gör, i den kultur vi engagerar oss i och så vidare. Vi tar avstånd från det som gör oss kluvna så att vi kan leva som hela människor i världen men inte av världen. Så fortsätter kapitlet. Det står så här: sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta många. Ja, det är självklart att alla de apostoliska breven bygger vidare på Jesu egen undervisning i evangelierna. Jesus själv förkunnade alla de ämnen som tas upp i apostlarnas brev. Där kan man jämföra väldigt mycket och se hur det där hänger ihop. Vi kan jämföra Jesus till exempel med aposteln Jakob. Matteus 5 och 9 säger Jesus: saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Och i Jakobs brev 3:18: rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Här har vi det här tydliga att apostlarnas undervisning är en påminnelse och en uppdatering av det som Jesus själv undervisade, vilket i sin tur väldigt, väldigt ofta byggde på Gamla testamentet. Så det går en underbar röd tråd genom hela vår bibel. Sök frid med alla. Saliga de som skapar frid. Rättfärdighetens frukt ges åt de som skapar frid. Observera här alltså att det inte bara endast egen inre frid som avses, utan frid mellan människor. Skapa frid. Sök frid med alla. Friden i relationen med Gud, den speglas ju omedelbart i en längtan att leva i frid och fred med andra människor. Friden i relationen med Gud får konsekvenser. Vi vill leva i frid och fred med andra människor. Lägg också märke till hur fint och självklart författaren kopplar helgelsen till det sociala livet. Sök frid med alla och helgelse. Wow! Helgelse, eller Kristus likhet i vår karaktär, är oskiljaktigt kopplad till våra relationer och friden vi äger med andra människor. Helgelse, vägen till frid. Helgelse, vägen till goda relationer med andra människor. Människor som har idel dåliga relationer har oftast också svackor eller sprickor i det som skulle vara deras helgelse, deras helighetslängtan. Ja, vi ska läsa lite mer av Peter Fjellstedt, den gamle prästen och bibelkommentatorn. Om fridsamheten så skriver han så här: frid med Kristi fiender är inte möjlig för de kristna, till dessa fiender låter de inte vara i fred. Men fridens barn ska också bemöta fienderna med ett milt och fridsamt sinne och så långt som möjligt bemöda sig om att med dem ha frid och sämja. Mot felande och oliktänkande syskon bör de kristna hysa och utöva fördragsamhet och kärlek och med ödmjuk och ömhet söka upprätta alla stapplande. Helgelse kan ingen uppnå utan att han vill söka frid med alla. Alltså här är väldigt, väldigt radikalt av Fjellstedt. Helgelse kan ingen uppnå om han inte vill söka frid med alla. Mycket, mycket intressant. För att en gång ska kunna få, så här står det, för att en gång kunna få se Gud är helgelsen nödvändig såsom en frukt av rättfärdiggörelsen genom tron på Kristus. Föreningen med Kristus och Kristi inneboende måste med nödvändighet verka till fortgående rening från synden och tillväxt i nåden. Detta är helgelse och förnyelse. Varje sann kristen måste se till att ingen syndig tanke eller syndigt begär får fäste i hjärtat och växer upp som en bitter rot. Och de kristna sinsemellan måste se till att ingen ibland dem avfaller från Herren genom någon falskhet och synd. De i början håller gömd som en i jorden dold rot av en gammal ogräsplanta. De som låter någon bitter rot växa upp ska varnas, men om all varning är förgäves bör de avlägsnas från församlingen och uteslutas, så att den bittra roten inte längre kan växa bland de kristna och så smitta andra med syndens gift. Så här lägger alltså Peter Fjellstedt ut texten om se till att vi håller frid med alla och att ingen bitter rot får skjuta skott. Så rättfärdiggörelsen, som är direkt kopplad till pånyttfödelsen, kommer att ta sig uttryck i ett mått av helgelse. Och finns inte den, finns inget mått av helgelse, då kan man heller inte dra slutsatsen att det finns någon pånyttfödelse, och då finns det heller ingen rättfärdiggörelse. Så tecknet på verklig frälsning är att man har kommit in på helgelsens väg. Så fortsätter texten så här. Se till att ingen är sexuellt omoralisk eller oandlig som Esau, som sålde sin förstfödslorätt för ett enda mål mat. Ni vet att när han sedan ändå ville ärva välsignelsen blev han avvisad. Han fann ingen möjlighet att ändra sig trots att han sökte välsignelsen under tårar. Esau, som var förtappad, han sålde sin förstfödslorätt och sin välsignelse för en enda måltid. Och han kallas därför för omoralisk och ohelig, oandlig. Ordet på grekiska är egentligen bebelos, som betyder profan, sekulär, andelös, gudlös eller världslig. En enorm varning i porträttet av Esau i den här versen. Sen fortsätter kapitel 12 så här. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, till flammande eld och töcken, mörker och storm, till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalldes. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Mose sa det, jag är skräckslagen och darrar. Nu händer någonting intressant i texten. För att skapa perspektiv och rätta proportioner jämför nu Hebreerbrevets författare omständigheterna som kringslöt upptakten till och instiftandet av det gamla förbundet när lagen gavs på Sinai berg under den tidigare delen av det judiska folkets ökenvandring. Detta skedde med oerhört dramatiska inslag som skapade djup respekt för Gud bland folket. Gud uppenbarade sig som en eldspelare om dagen och en eldspelare om natten naturligtvis och en molnpelare om dagen för att visa folket vägen. Och händelserna nådde sitt klimax i andra Mosebok 20 då själva lagtavlorna skrevs och den här händelsen som vi hör skildrad här ägde rum. Författaren gör alltså en omedelbar parallell mellan denna händelse och pingstdagen. Alltså, lagen gavs 50 dagar efter uttåget, Pesach, den judiska påsken. Och pingstdagen inföll 50 dagar efter uppståndelsen. Och pentekost, eller pingst, betyder just 50 dagar. 50 dagar efter uttåget gavs lagen, 50 dagar efter påsken gavs anden. Och det här är jättestarkt. I Jeremia 31 och 31 så har vi förutsägelsen om det nya förbundet. Den andra pingsten, den andra lagläggningen. Det står så här. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det förbund med mig som de bröt fast när jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Det är mäktigt alltså. Ni har inte kommit till ett berg där lagen gavs. Ni har kommit till någonting ännu större där anden har givits. Det här ska skapa respekt för vilka vi är och i vilken position vi står. Så här fortsätter texten. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande gudens stad. Det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental. Till en gemenskap, en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till Gud som är allas domare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Det är helt tydligt vad syftet med det här är. Att jämföra det gamla och det nya förbundet och skapa ännu större respekt inför vad vi har fått vara med om än vad judarna var med om när lagen gavs under dramatik. Vid Sinaiberg. Sion och Sinai ställs i kontrast till varandra. Sinai, gamla förbundet. Sion, nya förbundet. Sions berg är i detta fall alltså en beskrivning av det himmelska Jerusalem. Med det verkliga tabernaklet eller templet i självaste härligheten. De heliga änglarnas hemvist och utgångspunkt. Den heliga gemenskapen och festen bland de pånyttfödda som hunnit hem. Och det är naturligt att han tar Sionsberg som symbol för himlen. För att Sionsberg var ju tempelberget, eller är ju tempelberget i Jerusalem. Och själva templet där alla judiska högtider firades under stora festligheter och med stark känsla av Guds närvaro. Så i kontrast till lagen, det gamla förbundet, så målas nu Sionsberg upp, den stora festen i det nya förbundet. Fjällstedt skriver så här: genom änglatjänst blev lagen given på Sinai, men Guds barn i Kristus har gemenskap med den otaliga änglaskaran, åtnjuter änglarnas tjänst och kärlek här på jorden och blir med dem evigt förenade i himlen. Mycket intressant att till och med änglaaktiviteten har kommit oss närmare i det nya förbundet. Så långt Fjällstedt. Lägg märke till den avgörande faktorn för medborgarskapet i himlen. De har sina namn skrivna i himlen. En festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Här har du det. Det allra, 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 allra viktigaste. I Uppenbarelseboken 17:8 kan vi se det här. Där står så här: vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men som ska komma. Här ser vi alltså att våra namn var skrivna i livets bok från världens grundläggning. Herren känner det sina, Herren kände det sina redan innan världens grund blev lagd. I Lukas 10:20 så kan vi läsa att Jesus säger till de som kommer tillbaka från det här missionsuppdraget, det apostoliska missionsuppdraget i Lukas 10. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som att över era namn är skrivna i himlen. Det här ska vara det allra viktigaste, det allra, allra, allra viktigaste som ska väga tyngst i vår tacksamhet, tyngst i vår lovsång, tyngst i vår trohet. Att våra namn är skrivna i himlen. Allvaret i pingsthändelserna som jämförs med lagens givande på Sinai. Allvaret i pingsthändelsen och tacksamheten över förlåtelse och frälsning inskärps genom påminnelsen här i texten om att Gud är allas domare. Och den efterföljande informationen att vi i det nya förbundets härlighet står inför andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen är faktiskt ett avgörande påstående för vår förståelse av vad som sker efter döden. Andarna av de rättfärdiga har nått fullkomningen. Den kristna själen går till Gud och in i en fullkomning när människan dör. När en kristen människa dör så går hennes själ till Gud och in i en fullkomning utan någon synd eller defekt. Med andra ord så uppnår vi i dödsögonblicket en fullkomlig helgelse i väntan på återföreningen med den nya kroppen då i uppståndelsen på den yttersta dagen. Och vi läste också här, vi har kommit till det nya förbundets medlare. Ett av bokens stora teman, alltså Hebreerbrevets stora teman och grundläggande sanningar upprepas nu ännu en gång. Jesus, den enda medlaren. Jesus, den stora överste prästen. Som medlaren är Jesus den enda och den unike. I Galaterbrevet 3:20 kan vi läsa. Och medlaren representerar inte bara en part, men Gud är en. Jesus var både Gud och människa i ett. Och därför kan han representera bägge parter. Han är både människa och Gud. I 1 Timoteus 2:5. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Hebreerbrevet 8:6. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. Och i Hebreerbrevet 9:15 som vi inte allt för länge sedan har studerat så står det: därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Helt fantastiskt. Jesus som medlare av det nya förbundet. Och därför ska vi inte vända oss till någon annan eller till något annat. Vi vänder oss till Jesus direkt när det gäller allt som har med förbundet och dess välsignelser att göra. Vi läste också här att det renande blodet talar starkare än Abels blod. Här jämförs Jesu blod med Abels blod. Det är mycket, mycket starka saker. I 1 Mosebok 4:10 kan vi läsa, då sa det Herren till Kain alltså: vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Ja, Abels blod ropade ut om blodskuld, hämnd, straff och gottgörelse. Men, nu säger Hebreerbrevets författare, halleluja, Jesu blod överröstar ropet. Det talar starkare. Jesu blod överröstar ropet om straff för syndare och basunerar ut försoning, förlåtelse och frälsning för Guds folk. Och den gamle baptistpredikanten John Gill, han skriver så här: lyckan i evangeliets tidsålder, eller den evangeliska kyrkans tillstånd, uttrycks här med många namn. Berget Sion, den levande gudens stad, det nya Jerusalem och genom beskrivningen av gemenskapen de heliga har där. Den delas av oräkneliga änglar och de kallas utvalda, vilkas namn är skrivna i himlen och andar som gjorts helt fullkomliga. Gud är domare överallt och Jesus är medlare av ett nytt förbund. Hans blod har bestänkt deras samveten, talat frid och förlåtelse till dem på ett sätt som aldrig Abels blod eller offer kunnat göra. Egentligen står det inte det renande blodet som vi läste här i folkbibeln, utan det står stänkelseblodet. stänkelseblodet. Och Fjärstedt kommenterar det här: med sitt blod har Jesus såsom överste präst gått in i himlen och försonat våra synder. Och genom sin ande kommer han tillbaka till församlingen med det. Och alla som med tron tar emot honom blir bestänkta och renade. De blir bestänkta i rättfärdiggörelsen och bestänkta i den dagliga reningen. De har kommit till detta stänkelseblod. De befinner sig liksom under den oupphörliga, fortlöpande, andliga bestänkelsen som för själen är ett fruktbart nådesregn från himlen. Mäktig, mäktig, mäktig utläggning. Hur vi har blivit bestänkta. Det har tillämpats på oss, det som Jesus gjorde på korset. Sedan kommer varningen, och den lät så här: se till att ni inte avvisar honom som talar. För om de inte kom undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur ska då vi göra det om vi vänder ryggen åt honom som varnar oss från himlen? Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Ja, brevets sammanhängande och konsekventa karaktär lyser fram i det att temat från kapitel 2 återkommer. Kapitel 1 handlade om att Gud har talat genom sonen, och kapitel 2 började ju så här: därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. För om redan det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur ska vi då komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Nu är vi i kapitel 12 och samma ton, samma anda råder. Avvisa inte honom som talar. Det är livsfarligt. Det är dödsbringande. Författaren använder uttrycket att både himmel och jord ska skaka. Men det blir klart i nästa vers att det inte handlar bara om katastrofer av vanligt slag, utan om en katastrof som får hela den nuvarande jorden och himlen att upplösas och försvinna. Alltså en total världskatastrof handlar om när det står att inte bara jorden utan himlen ska skaka. I andra Petrus brev så står det så här om den yttersta dagen. Kapitel 3, vers 10. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så vi ställs alltså inför det yttersta allvaret i tillvaron, att inte avvisa Gud för att kunna vara trygga på denna stora dag, domens dag. Så avslutas kapitlet så här. Orden än en gång visar att det som skakas ska försvinna, eftersom det är skapat. För att det som inte kan skakas ska bestå. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Den här sista versen översätts så annorlunda faktiskt i reformationsbibeln att det faktiskt kan vara nyttigt att se skillnaden. För där står det så här: därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan. För vår Gud är en förtärande eld. I folkbibeln stod det: låt oss vara tacksamma. Här står det: låt oss ta vara på nåden. Det är ju mycket märkligt att det är så olika översatt. Men naturligtvis, att vara tacksam är ju att ta vara på nåden, så det är inget motsägelse. Men hela begreppet Gud är en förtärande eld. Det handlar om Guds helighet och rättfärdighet. Och i Gamla testamentet förknippas Guds eld med dom och med Guds nitälskan. Alltså hans insisterande på det som är rätt och rättfärdigt. Gud är fullkomligt rättvis och rättfärdig i allt han är och allt han gör. Att drabbas av Guds rättfärdighet är därför den ultimata domen. Att bli funnen i Guds rättfärdighet, Kristus, är den ultimata saligheten. För de frälsta är Guds eld en kärlekens låga. I Matteus 3:12 kan vi läsa: han har sin kastskovel i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Och i 5 Mosebok 4:24: ty Herren din Gud är en förtärande eld. Han är en nitälskande Gud. Så bibeltimmen idag innehåller en stark, stark uppmuntran om att stärka kraftlösa händer och svaga knän. Att söka frid och helgelse. Att ta vara på nåden. Samtidigt som den innehåller de starkaste varningar från att slarva bort Guds tilltal som kanske Bibeln överhuvudtaget känner till. Låt oss be. Herre, vi har läst Hebreerbrevet 12. Och vi är skakade i vårt inre över de allvarsord som du använder för att väcka oss till besinning och till förtröstan på evangeliet med dess nåd och dess välsignelse. Jag ber att de här orden inte ska gå oförmärkt förbi, att vi inte ska liksom skicka iväg dem till någon annan, någon annanstans, i en annan tid, på en annan plats, utan att vi ska ta dem till oss och låta dem väcka oss till djupare gudsfruktan, till starkare vandring i helighet och renhet och till en djupare förtröstan på dig. Herre, vi tackar dig för ditt eget ord. Låt det verkligen drabba oss att vi gör upp med den här världen och inte vacklar och haltar på bägge sidor. Gör oss till ett Guds folk som har ett enda för ögonen: att behaga Gud och leva i Kristus. I Jesu namn. Amen.